Podplay.
Det är naivt att se svenska dödsskjutningar som ett helsvenskt problem. Ja, så säger en framstående kriminalreporter i Amsterdam. För överallt i Europa så dödar kriminella grupperingar varandra. Och i centrum för den europeiska narkotikahandeln så står just Nederländerna. Vad kan Sverige lära av situationen i Nederländerna och vilka likheter och skillnader finns i hur de kriminella miljöerna ser ut och har utvecklats? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Sigrid Melchior, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Hej Sigrid!
Hej!
Du skrev ju nyligen en artikel i Dagens Nyheter om skjutningar kopplade till nätverkskriminella och droghandel i Nederländerna. Och där har ju polisfacket kallat landet för en så kallad narkostat. På vilket sätt är Nederländerna en narkostat enligt polisen?
Ja, det här sa man för ett par år sedan efter att det varit en serie väldigt spektakulära mord i samband med en specifik rättegång mot en sån här kriminell gruppering. Där kronvittnets advokat mördades, kronvittnets bror mördades. Och senare i somras då även en journalist i samband med den här rättegången. Och då sa polisfacket att efter att den här advokaten hade mördats att alltså, den här organiserade brottsligheten har nu sipprat in i samhällets institutioner. I den mån att liksom även en advokat som inte är kriminell utan bara gör sitt jobb blir mördad, blir skjuten på, ute på gatan utanför sin bostad. Så att det har gått så långt att rättsstaten är hotad helt enkelt.
Kan du beskriva den kriminella miljön i Nederländerna? Hur ser den ut?
Ja, det finns, alltså Nederländerna är navet i, ska säga, kokainsmugglingen till Europa. Och Nederländerna är också det land i Europa som har störst egen produktion av syntetiska droger, alltså ecstasy och amfetamin. Det är väldigt mycket hemmaproducerade droger som sedan exporteras runt i Europa. Så att det finns enorma pengar att tjäna på narkotikaproduktionen och handeln i landet. Och då har det vuxit upp kriminella organisationer runt den här handeln. För det finns otroligt mycket pengar att tjäna. Och det som har hänt de senaste 10 åren kanske, enligt personer jag har pratat med, i att tidigare sköttes den här smugglingen av liksom en annan typ av kriminella, alltså yrkeskriminella som var kända av polisen sedan länge. Medan det nu mer och mer är en typ av liksom gängbrottslighet där det är unga män från socioekonomiskt utsatta områden som en annan typ av brottslingar som är mer lika de som vi kanske ser i Sverige och på andra håll i Europa. Alltså unga män som är med i gäng. Det var inte tidigare de som stod för den här brottsligheten, men idag är det det.
Och vad beror det på att det har kommit in en ny grupp som har gett sig in i den här marknaden?
Ja, det handlar väl väldigt mycket om att det finns så otroligt mycket pengar att tjäna. Den här kokainhandeln har ökat väldigt mycket. Kokainsmugglingen till Europa har ökat väldigt mycket, så det finns helt enkelt mycket mer, mycket större utrymme, mycket mer pengar att tjäna. Och sen är det ju många komplexa faktorer som handlar om alltså sociala faktorer, livschanser, vilken miljö man befinner sig i.
I Sverige så rapporterar vi ju väldigt mycket om det här. Det diskuteras på hög nivå inom politiken. Jag tror många pratar om det kring fikaborden och sådär också. Men det är ju samma situation i Nederländerna. Ur ditt EU-korrespondentperspektiv, hur ser det ut i nyhetsrapporteringen i Benelux-länderna?
Alltså i Nederländerna har man pratat om det här, pratar man väldigt mycket om det här. Det är inte riktigt samma situation som i Sverige, utan det här är ju liksom en organiserad brottslighet på en helt annan nivå. Men det ser lite liknande ut i det att det är uppgörelser i gäng och man skjuter varandra. Men det är väldigt mycket medierapportering, särskilt då de senaste 2-3 åren där liksom så att säga, det har spilt över i resten av samhället på ett helt nytt sätt. Och i Belgien där jag bor, där pratas det allt mer om detta också, för att det här spiller även över väldigt mycket i norra Belgien. För att alltså, smugglingen av kokain till Europa kommer just nu framförallt till Antwerpen i norra Belgien. Men de som plockar upp kokainet i de här containrarna, det är holländska gäng. Så att det är holländska kriminella nätverk som finns i norra Belgien också. Och det spiller också över i det belgiska lokalsamhället i Antwerpen. Så att det är en väldigt stor politisk fråga i Belgien just nu. Hur ska man göra för att det inte ska bli som i det norra grannlandet?
Och bara för att påminna om de geografiska avstånden, det är väldigt nära. Det går ju lätt att åka tåg på bara ett par timmar över gränsen mellan Nederländerna och Belgien.
Ja, kortare än så. Bara 20 minuter tror jag. Man kan cykla.
Det beror på vart man ska kanske. Du nämnde det här väldigt uppmärksammade fallet där en advokat blev mördad. Och det finns ju ett annat fall också med en tv-reporter som dödades. Vad hände i det fallet?
Båda de här två morden rör samma fall egentligen. Utan det är en rättegång som pågår nu som heter Marengo-rättegången. Där alltså, holländska polisen har sprängt kan man säga en sån här kokainsmugglingsliga. Håller på att åtala just nu 17 personer. Och då är det för liksom massa olika brott, men bland annat en hel rad med mord och mordförsök. Och det här kunde man göra för att dels på grund av det här Encrochat, att man hade hackat den här krypterade chatten som kriminella använde. Och dels för att polisen hade fått en av de här ledande figurerna i det här kriminella nätverket att vittna mot sina gamla kumpaner. De hade ett kronvittne. Och det här kronvittnets bror, som jag sa tidigare, mördades. Kronvittnets advokat mördades. Och i somras så mördades då den här väldigt välkända kriminaljournalisten som hade ett stort krim-tv-program, ja, men lite som Efterlyst kanske i Sverige. Han mördades också i somras och han hade också hjälpt det här kronvittnet att hitta en ny advokat. Så att det här mordet hade också att göra med den här rättegången. Men rättegången pågår nu under enormt säkerhetspådrag och man väntar sig ännu mer våld i samband med den här rättegången. Ja, och det är väl framförallt allt det här våldet runt det här fallet som har gjort att det har fått sån enorm medieuppmärksamhet just nu i Nederländerna.
Jag ska bara sticka in att när vi refererar till att rättegången pågår nu så är det vid tiden för den här inspelningen. Det är ju mitten av december. När väntas det dom?
Det vet man inte riktigt, men det kommer hålla på i ett år tror jag.
Hur låter analysen kring orsakerna bakom den här typen av kriminalitet i Nederländerna? Vad tar man upp för aspekter i debatten?
Det beror ju lite på vem det är man frågar, men just det här faktum att det är lite nya typer av personer som är involverade. Alltså att det är just nu då de här kriminella grupperna, de som är med i dem och de som utför såna här beställningsmord i samband med uppgörelser mellan grupper, det är unga män i utanförsområden med invandrarbakgrund oftast, tidigare småkriminella. Det är liksom personer som idag klättrar på en slags kriminell hierarki mycket snabbare och att det blir mycket allvarligare snabbt. Så att säga. Och att man kan komma in i sådana här sammanhang där man utför beställningsmord. Så att man pratar väl dels om den här gruppen i sociala termer, att vad som behöver göras för att man ska öka människors livschanser. Det finns massa sociala projekt såklart i lokalsamhällena. Men polisen fokuserar väl framförallt på att ta bort den här ekonomiska möjligheten folk har. Alltså gå på det grundläggande problemet, alltså att man kan tjäna så otroligt mycket pengar på den här narkotikahandeln. Så att det är där polisen lägger sitt fokus. Och det är ju, mycket av analysen är att det finns för mycket pengar att tjäna på att vara kriminell.
I din artikel som handlar om just den här frågan så har du intervjuat en nederländsk reporter som tar upp det här med livschanser och hen säger att många ungdomar upplever att de inte har någon vidare just framtid. Det här med kokainhandel innebär rena fantasisummor och det här är en explosiv kombination då. Att, och alla kan ju inte ha en karriär som rappare eller fotbollsspelare som vissa kanske drömmer om. Och så säger han, vad ska de göra att ha ett skitjobb som pappa, och att det här är ett europeiskt problem. På vilket sätt är det ett europeiskt problem, skulle du säga?
Ja, han sa att de själva säger, ska jag ta ett skitjobb som pappa? Inte att han själv tycker inte att det är skitjobb. Men ja, men precis, han säger ju att det är den miljön man rekryterar de här personerna som sen ganska snabbt då kan börja begå väldigt allvarliga brott. Och att, ja, att det finns de här förorter där man, alltså den typen av förorter, den typen av miljöer, den typen av känslor finns i alla stora europeiska städer idag. Och att det är en grogrund då. Men sen att det kanske inte blir våldsamt överallt. Alltså han jämför ju inte läget i Sverige och Nederländerna och alla europeiska länder. Men att det är samma... Det finns samma grogrund för det här, den kriminaliteten och det våldet i de här utsatta områdena.
Den ökande kokainhandeln kommer ju då från Colombia till hamnar som Antwerpen. Hur går den till? Vilka är det som är involverade i själva införseln?
Ja, det är sådana här kriminella nätverk som har... De har ju blivit... Det är inte små langare på gatan vi pratar om, utan det här är... sån här väldigt avancerad organiserad brottslighet. Den här ledaren för det här nätverket som nu då står inför rätta i den här Marengo-rättegången. Han flydde, men flydde till Marocko. Och sen så skulle han fångas där av polis och då flydde han på en sån här jetski. Det var väldigt spektakulärt. Och sen till slut fick de tag på honom i Dubai. Men bara det visar liksom vilka... Det här är liksom internationella ligor med bas i Nederländerna. Så att det är smuggling från Colombia framförallt. Som ofta går via Sydafrika eller södra Afrika. Och sen kommer till, ofta med containerskepp i containrar till... Några av de här stora hamnarna i Europa, Rotterdam i Nederländerna eller Antwerpen i Belgien. Även Tyskland och tyska och franska hamnar. Och sen kommer de till de här hamnarna och där plockas de upp av små folk som tillhör de här kriminella gängen. Och det sker ju för att man har då antingen hotat eller mutat personer som jobbar i de här hamnarna i Antwerpen och i Rotterdam. För att annars skulle det inte gå att ta sig in på området och hitta rätt container. Så att det är också någonting som den nederländska polisen jobbar mycket med, att komma åt den brottsligheten, alltså de korrupta hamnarbetarna. Men det är inte helt lätt, utan det är ju över 1000 människor som är anställda i Rotterdams hamn. Men det är mycket prat om att göra mer bakgrundskoll på de som anställs där. Olika sätt att kontrollera dem då.
En kriminalreporter som du har pratat med säger också till dig att det är fel att se gängskjutningar som ett svenskt problem. Det skjuts överallt i Europa och det här, som sagt, funderar ju många över och det står högt på den politiska dagordningen. Vad kan vi eller samhället lära av insikten att det här inte är ett problem som är avgränsat till Sverige?
Ja, det är väldigt svårt att veta om man kan jämföra det eller vilka likheter och skillnader det finns. Och det är väl ingen som egentligen vet, men man kan ju anta... Alltså i Sverige så har man ju sett att det har... Alltså den här grogrunden är ju densamma överallt. Det är lite det han menade också. Och det här våldet finns överallt. Men sen är det väldigt mycket allvarligare på vissa ställen än andra. Och i Sverige har det ju varit så att... Det har funnits grupperingar som har liksom hämnats på varandra, så att det kan räcka med en gnista och sen kan det ganska snabbt bli väldigt många mord. Och det har man också sett i Nederländerna, att den här rättegången som pågår nu i en sån gnista där det liksom leder till mord efter mord efter mord. Så att det är frågan om det är samma... Det här var hans analys, att det är samma grogrund överallt och att det nästan är... kan vara lite slumpmässigt var det blossar upp. Men det håller nog inte alla med om att det är samma underliggande problem. På många ställen så är det ju samma liknande sociala insatser och liknande polisiära insatser. Och där tror jag liksom att europeiska länder jämför sig mycket och delar metoder. Och mycket polissamarbete sker ju gemensamt också i Europa. Med det här som jag tidigare nämnde, Encrochat, finns andra sådana krypterade chattar som man har knäckt. Och det pågår ju säkert nu när vi pratar, fast vi inte vet om det förrän pressmeddelandet kommer om något år kanske. Men den typen av polisiärt samarbete blir också vanligare mellan europeiska poliskårer.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om situationen i Nederländerna och Sverige kring skjutningar och kriminella grupperingar. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om skjutvapenvåld och kriminella grupperingar i Nederländerna och den situationen där berör Sverige. Sigrid Melchior, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Du har intervjuat kriminologen Katarina Krusselman från Leidens universitet som forskar på dödligt våld. Och hon samarbetade med svenska forskare i en rapport från Brottsförebyggande rådet som kom ut 2021. Vilka likheter och skillnader ser hon i det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige respektive Nederländerna?
Ja, den här rapporten då från Brottsförebyggande rådet, den visade ju att det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige gick upp medan i princip övriga Europa går det ner. Och att det är liksom de här gängskjutningarna som ligger bakom den här uppgången. Väldigt dramatisk uppgång. Hon berättade då att dels man ser ingen sån uppgång i Nederländerna utan det är konstant. Även det är speciellt eftersom det går ner i resten av Europa. Det går upp i Sverige konstant i Nederländerna och ner i resten av Europa. Men att det här ligger konstant i Nederländerna. Antalet mord i de här kriminella grupperna. Det ökar inte, fast man upplever att det ökar i Nederländerna eftersom det har ju blivit mer spektakulärt, som jag var inne på tidigare. Men däremot går det andra dödliga våldet ner. Så att andelen, så att säga, dödligt våld bland kriminella, den går upp. Så att det är väl också därför man märker det mer. Däremot, där Sverige och Nederländerna är lika varandra är att av dödligt våld i samhället så kommer det framförallt från kriminella grupper. Och så ser det inte ut i resten av Europa. Utan där är det annan typ av våld. Alltså i krogmiljö eller i hemmet. Men i just Sverige och Nederländerna så är det alltså kriminella som står för det dödliga våldet.
Men vad är det som förenar Sverige och Nederländerna i den här negativa statistiken?
Alltså orsakerna bakom det är väldigt svårt att säga. Alltså, det kan ju vara det som jag var inne på innan, att det kanske är till och med lite slumpartat, alltså att en gnista har tänts. I Nederländerna är det uppenbart att det har att göra med den här, att man är då det här, en hubb för narkotikahandeln. Och att en, så att säga, en stabil narkotikamarknad behöver inte leda till dödligt våld. Men så fort polisen plockar in en person så kommer ju någon annan ta dens plats. Och så kommer det leda till någon hämnd kanske. Och varje gång man plockar in 100 kilo kokain i Rotterdam så kommer någon få betala för att det där kokainet är borta. Så att det är lätt en våldsspiral. Men det är väldigt svårt att säga varför Sverige och Nederländerna sticker ut så här. Det kanske är av olika orsaker eller liknande.
Du har ju nämnt att Nederländerna använder sig av då sociala insatser och polissamarbeten. Vilka andra politiska och juridiska lösningar har man för att komma åt den här problematiken med kriminella nätverk och droghandel?
Ja, mycket av det som hörs i den svenska debatten nu, alltså den politiska debatten, mycket av det finns i Nederländerna och är inte någon. Det finns inte så mycket politisk debatt om de sakerna. Jag nämnde ju då när kronvittnet, det är en sån sak som man pratar om i Sverige, att borde man ha kronvittnen eller anonyma vittnen. Det finns också i Nederländerna. Att det är kriminellt i sig att vara medlem i en kriminell organisation, det är också fallet i Nederländerna. Och så har man, ska jag säga att i kommunerna eller i städerna så har man Alltså lokala borgmästare har ganska stora befogenheter att införa alltså visitationszoner, den typen av lokala åtgärder. Och det använder borgmästarna sig av, framförallt i Rotterdam då. Så att man inför visitationszoner eller till och med alltså en grupp personer som alltid får visiteras. Det finns väldigt mycket sånt man gör lokalt. Ibland ifrågasätts detta i domstol och så måste man häva det här. Men det är också någonting som förs fram i den svenska debatten som redan då finns i Nederländerna.
Men vad är en visitationszon? Hur funkar det?
Ja, det är så att det är ett geografiskt område där polisen får helt enkelt visitera människor utan att det finns någon direkt brottsmisstanke.
Och vilken typ av områden är det här? Är det så kallade utsatta områden eller?
Ja, tidigare, det här är inget nytt utan det har funnits sedan tidigare, men då har det oftast använts i samband med kanske någon stor fotbollsmatch som man väntar sig att det kommer en massa huliganer. Men nu har man infört detta i en väldigt stor del av Amsterdam, alltså huvudstaden. Och då är det helt enkelt de områdena där det har förekommit skjutningar eller den typen av våld. Så har man liksom, dels utsatta områden, delar av centrum och sådär.
En annan idé som ibland förs fram i den svenska debatten är att avkriminalisera cannabis och att det skulle dra undan benen för gängen. Men kriminalreporten Wouter Laumens som du har intervjuat, han skrattade när du nämnde det i ert samtal. Varför gjorde han det?
Ja, men han tyckte väl att det var en naiv förhoppning. han menade liksom att det hela handlar om att det är så mycket pengar. Det finns så mycket pengar att tjäna på tunga droger, tung droghandel, att det skulle liksom inte, ja, det är där man måste göra någonting. Det spelar liksom ingen roll vad man gör med så att säga mjuka droger, ansåg han då. Och Nederländerna är ju speciellt i det att det är ju, ska man säga, semi-legaliserat med cannabis. Det är inte helt hållet legaliserat, utan man kan köpa och sälja i coffee shops mindre mängder cannabis. Men produktionen och liksom, alltså grossistledet är ju fortfarande kriminellt. Så att det finns ju alltid olagligheter i samband med cannabisförsäljningen. Men det är en öppen fråga i Nederländerna. Det finns absolut ingen konsensus, varken i politiken eller i forskningsvärlden om huruvida man mer kan tackla de tunga drogerna, om det är svårare eller lättare med den här semi-legaliseringen av cannabis. Det finns folk på båda sidor av det argumentet fortfarande i Nederländerna.
Avslutningsvis här, du bevakar ju EU. Hur diskuteras frågan om dödligt skjutvapenvåld och kriminella grupperingar i EU-sammanhanget?
Inte så där jättemycket, för att det här är ju en, alltså brott och straff och sånt där, det är ju inte en fråga där EU har befogenheter att liksom stifta gemensamma lagar och sådär. Särskilt mycket, lite grann kanske. Men däremot så, allting som är liksom stora debatter i de olika europeiska länderna blir förr eller senare EU-debatter också. Och det har ju kommit upp i Europaparlamentet, och jag vet att häromdagen intervjuade jag Thomas Tobé, moderat EU-parlamentariker, och han sa att det här är något som jag kommer driva framöver, frågan om just gängkriminalitet, skjutvapenvåld. Så det finns en sån politisk mer diskussion då, inte rena lagar. Men sen finns det ju väldigt mycket europeiskt samarbete då i med Europol, som är det här liksom EUs brotts- eller polissamarbete, och Eurojust, ett så här justitiesamarbete. Och båda de här två institutionerna ligger i Haag i Nederländerna. Så att de samordnar mycket sånt här samarbete med andra europeiska länder. Och då är det kanske framförallt nederländsk och fransk polis som, det är möjligt att de har mer befogenheter att avlyssna, det vet jag inte. Men i alla fall de två poliskårerna som ligger bakom ganska mycket av de här hackade chattarna. Och det är också mycket, det är också många, ska jag säga, holländska poliser som sen börjar jobba i Europol. Så att, ja, det smittar av sig, tror jag, liksom det tänkandet till den holländska polisen. Så det är väl det som EU gör mest, samordna den här typen av samarbeten.
Hur håller du koll på de här frågorna framöver då, under 2022?
Ja, jag läser väl tidningar och ser framförallt kanske hur det här sipprar in i den belgiska debatten. För att man kan också säga att i Holland så handlar det väldigt mycket om att stoppa smugglingen. Att det är liksom den ekonomiska sidan som alla diskuterar. I Belgien, i norra Belgien, så pratar man om liksom krig mot droger på det här amerikanska sättet. Eller lite som mer likt det svenska kanske också. Och det är väldigt annorlunda mellan då Belgien och Holland. Så det ska bli intressant att se hur, ja, hur det här fortsätter politiskt och vilka konsekvenser det får på marken.
Och det kommer vi få läsa mer om i Dagens Nyheter i din rapportering.
Säkert.
Tack så mycket Sigrid Melchior, Dagens Nyheters EU-korrespondent.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.